Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så där mycket fokus har jag aldrig haft i mitt liv. Att jag kände varje rörelse när han kom ut och verkligen kunde... Ja, alltså att jag styrde allt. Att jag hade full kontroll över det som hände. Eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu. Det kändes väldigt, väldigt mäktigt.
Hej, hej, hallå kära vänner av podden Vattnet går. Välkommen ska du vara till ett nytt och hett efterlängtat avsnitt med mig, Nina Campioni. Här pratar vi om graviditet och förlossningar, och är det någon gäst som ni önskat er höra ända sedan hon födde sin andra son är barnmorskan och instaprofilen Asabia Britton. Och ja, ni är ju inte ensamma om det. Även jag har ju lite försiktigt tjatat på Asabia att när du väl känner dig redo, så snälla kan du komma till podden. Och sicken tur, det ville hon. Och nu är hon här för att berätta om en otrolig förlossning som blev exakt precis som hon själv hade önskat den. Och det är väl målet för oss alla någonstans. Och jag tror att vi alla kan lära oss en hel del av den här berättelsen. Oavsett hur vi själva väljer att föda, så tror jag att man tjänar på att dyka djupt ner i sig själv och ta reda på vad just jag behöver för att känna mig trygg och hur jag vill föda mitt barn. Men det krävs ju också en förlossningsvård som känns trygg och säker, eller hur? Och just det har Asabia och hennes kollegor från bland annat Födelsehuset Föda med stöd och Föda lugnt tagit fasta på. Och startat en namninsamling som avslutas idag faktiskt den 12 oktober, då det här avsnittet släpps. Uppropet syftar till att få en förlossningsvård där alla får lika stor chans till en trygg och bra förlossningsupplevelse. Där alla barn har lika stor chans till en bra start i livet och där förlossningspersonal har möjlighet att ge den vård de önskar i en arbetsmiljö som värnar om deras hälsa. För idag är de regionala skillnaderna för stora och valmöjligheterna för få och arbetsvillkoren för dåliga. Så skriv på uppropet genast. Det behövs verkligen en förändring. Jag har skrivit på, gör du det också. Gå in på mitt skifte och sök på Asabia Britton så hittar du namninsamlingen direkt. Okej, men nu har jag babblat länge nog. Välkommen till mitt sovrum, kära lyssnare, och bästa Asabia Britton.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Du, vi vet alla redan att du har haft en otrolig hemmaförlossning.
Alla vet.
Du är så bra på att dela med dig. Det tackar vi för.
Ja. Hur delar man med sig för mycket i frågan? Nej, men det känns kul att dela med det där.
Du får fin respons också.
Jag får jättefin respons. Inte bara fin, men nästan. Mina följare ger ju mig fin respons i alla fall.
Vad har varit negativt då?
Nej, men det är ju det vanliga med att hemförlossning, att man inte ska uppmuntra till det. Och att det tron om att det skulle vara farligt per automatik och du vet. Ja, om jag hade fött hemma så hade jag dött och sådana här saker. Kritik mot hemförlossning och att man kanske ger en förskönad bild liksom,
just det.
Av det.
Precis. Mm. Det känner jag liksom, det kanske jag också gör här i podden. För de hemförlossningar som jag har haft med i podden hittills har bara varit så här fantastiska.
Ja.
Men jag vet inte, du är ju själv barnmorska. Vet du lite med, du kanske kan berätta lite om risker och så i samband med det. Så att vi är lite objektiva också.
Precis. Alltså det man, jag försöker amma här lite samtidigt. Det man, när man pratar om hemförlossning och när jag pratar om att det är ett bra alternativ, då pratar man ju om en viss grupp gravida. Och det handlar om de som har en låg risk graviditet, främst om föderskor. Hos förstföderskor så finns det en liten ökad risk för barnet, att komplikationer hos barnet, men ingen ökad risk för den gravida. Men hos omföderskor är risken för barn och gravida samma som på sjukhus. Och i vissa avseenden lägre risk hemma eller på barnmorskeledd enhet. Och det finns jättemycket forskning på det här om man bara vill titta på den. Sen så vill man ju inte alltid av någon anledning titta på det här i Sverige, kan jag tycka. Att vi är ganska, vi är framåt med många saker, men just med förlossningsvården så skulle jag säga att vi är ganska efter med att inte erbjuda något mer alternativ än sjukhusförlossningar. Men nu börjar det hända lite grejer med min barnmorskaprojektet, det har du hört talas om.
Just det.
Ja. Mm. Att de erbjuder så här kontinuerligt stöd, att man har samma barnmorska under graviditet och förlossning och efter, och att de har börjat med hemförlossning också i Stockholm. Så hoppas ju att det ska sprida sig, för det vet man, den biten också, att det är gynnsamt för.
Ja, det blir ganska tydlig forskning på det, helt enkelt.
Precis.
Och vad jag har förstått så har ju din barnmorska projektet varit väldigt framgångsrikt också för kvinnorna.
De har fått jättebra respons. Så jag har fått många som har skrivit till mig om hur nöjda de är. Det är någon som har skrivit som inte var helt nöjd, men de allra flesta har varit jättenöjda. Mm. Och det säger sig självt ganska mycket att om man har någon som man känner och litar på hela vägen. Liksom. Men nu har de precis börjat med hemförlossningen, så den sist jag hörde så hade de bara haft en än så länge. Så att det får vi återstå och se hur det kommer att gå.
Spännande.
Jättespännande.
Men du, vi får backa bandet lite då. Och, för du har ju varit här tidigare och berättat om din första förlossning.
Ja, jag var här typ 3 veckor efter. Eller alltså, jag var här jättetidigt.
Ja, det var ganska tidigt. Ja. och det var inte världens roligaste historia ändå.
Alltså, eller hur känns det nu? Världens roligaste historia, men det var inte en dålig historia. Så jag tyckte ju att det var en bra upplevelse. Alltså, jag skattade ju den 10 av 10 på BB där. Då frågade jag en dag efter liksom, när man är lite. Det är lite märkligt att man frågar just då.
Ja, det kan jag också hålla med om.
Okej, det var inte 10 av 10 så här i efterhand. Men 7 av 10 kanske. Mm. Alltså, jag vill ju föda på sjukhus då. Jag vill ha tillgång till liksom, medicinsk smärtlindring och allt det där. Så när jag väl var på sjukhus och var på plats tyckte jag att det var ändå en fin upplevelse.
Ja, det var så.
Mycket tack vare också att jag hade min syster och min kille med mig och hade liksom förberett dem mycket för vad jag behövde. Och så. Och så hade jag barnmorskor som jag kände också, vilket är lyxigt. Mm.
Hur var liksom skillnaden nu då inför liksom när du blir gravid igen? Visste du redan innan att, att det var hemförlossning som gällde eller har det vuxit fram? Liksom?
Ja, mitt minne är ju så här, inte så himla bra. Så jag försöker tänka, när bestämde jag mig för det egentligen? Jag tror jag hade idén redan första graviditeten. Att om, jag visste att jag ville vara omföderska, att jag ville gärna vara på sjukhus första gången. Så det kändes tryggare för mig. Men att jag hade någon tanke om jag blir gravid igen, att det skulle vara fint att få föda hemma då. Och jag vet, jag kollade tillbaka gamla medier när jag såg att jag kontaktade min barnmorska. Hon som blev var min barnmorska sen, då var jag i vecka 12. Och då hade jag väl ganska nyligen kommit hem från Ghana och sådär. Så jag tror att jag var ganska tidigt tänkt att det är hemfödsel som jag vill ha, förutsatt att allting fortlöper normalt under graviditeten och så.
Hur gick tankarna överlag på syskon då?
Vi hade väl tänkt att syskon hela tiden, alltså att vi har nog tänkt oss att det ska bli något syskon. Jag vet att min kille, innan vi fick vårt första, då hade han ju, han erkänner inte det, men han sa ju att han ville ha minst 4 barn. Och så. Nu
han ändrade tonläget på det.
Nej, men vi hade en tanke på att vi ville ha ett syskon och sen så, jag var nog redo. Jag var redo ganska tidigt, men min kille ville vänta lite och jag var väl öppen för det. Men sen så, ibland blir det snabbare än planerat. Min nästa son var ju super planerad. Så det var också lite spännande att få en helt annan upplevelse.
Ja.
Att det var så oplanerat. Jag blev verkligen, det är roligt, att, för jag jobbar ju med sådana preventivmedel. Jag borde veta hur det funkar. Men jag blev riktigt chockad där när visade sig att jag var gravid. Då var jag i Ghana, hade varit i Ghana i några veckor.
Ja. Hur misstänkte du då? Eller var det bara att mensen inte kom?
Nej, men jag började känna mig lite yr och blev andfådd. Det var också mitt första symptom med min äldsta. Och sen, jag vet inte, någon så här lite diffus känsla. Och så tänkte jag, om mensen blir mer än 3 dagar sen, då ska jag kolla. Men jag sa ingenting till någon. Jag köpte och fixade ett gravtest i Ghana via min kusin. Jag ville inte liksom göra en stor grej av det ifall det inte fanns fast alarm. Men det var det inte.
Det är lite kul sådär, för man känner ju oftast lite i kroppen att det är något man känner
någonting.
Igen.
Ja.
Lite sådär. Sen precis. Vet man kanske inte att det är just det, men det är någonting såhär, vänta nu.
Det var något som hände. Precis, det var lite diffust, men jag kände att det var något och så.
Ja.
Då var det något. Men det var ju, nu när det bara blev så, då kändes det ju, det känns perfekt att det blev den här tidsspannet. Så lite skönt också att slippa planera.
Ja, men så kan det faktiskt vara ibland. Skönt att livet bara bestämmer åt en.
Precis.
Men var det så här chockartad glädje eller var det chockartat bara chockartat?
Jag blev väldigt glad. När jag gick och sa det till min kille, då blev han väl också glad, men chock, alltså han blev chockad först. Jag var bara så här, vi hade verkligen inte, det var inte på kartan.
Nej,
men det var glädje. Jag tror han kände samma, att det var skönt att slippa ta beslutet egentligen, utan nu blev det så här och det blev jättebra.
Det är ganska ofta, det här vi pratat om många gånger, att det sällan det liksom så här blir, finns en optimal tidpunkt för att liksom, för man, det händer ju alltid så mycket grejer liksom.
Ja, precis. Vad är optimalt? Ja, det blev det så här och det blev
härligt.
Bra.
Och nu ligger han här och gossar.
Nu ligger han här och gossar.
Ja, så fin.
Hoppas han kommer trivas med att podda här idag.
Eller hur? Okej, men hur mådde du som gravid då? Hur var det att vara i, liksom, var det varmt då också? Kanske i Ghana, rejält varmt faktiskt, kanske?
Ja, det är ju jättevarmt där och fuktigt och så. Och det var väl, jag hade jättebra i Ghana. Vi var där i 2 månader och skulle vara spenderade en längre tid där. Men det som var jobbigt var att jag började ogilla all mat så otroligt mycket. Jag älskar ju ganansk mat egentligen. Jag vet ju att jag gör det. Men jag kunde inte liksom... Det är mycket så här varm och mustig, stark mat. Liksom. Och det är det sista jag vill ha. Jag vill ha ett knäckebröd och ett grönt, kallt äpple. Det var det jag ville ha. Det finns ju den också. Men jag ville liksom ha... Ja, jag ville ha min svenska mat. Jag ville bara... Du vet, man vill att det ska vara lite hem... Kännas som hemma. Så är jag i alla fall när jag är gravid. Och längtade också nå hem lite mer än vad jag hade annars. Jag vill bara, man vill så här bo in sig. Man är ganska illa och det är så här värme och avgaser.
Just det. Men det är ju också så här, nu var ju inte du sjuk så, men det är klart illamående och liksom yrsel och anfallighet. Så här, bara man är iväg någonstans och är sjuk,
ja,
så
precis.
Vill man ju bara vara hemma i sin säng. Liksom. Mm.
Men överlag var det ändå bra. Alltså, det var ju också bra att jag spelade in och delade med mig, för man glömmer ju bort, som vi sa innan vi började spela in. Jag mådde ju inte så psykiskt bra nu när jag tänker på det. Alltså, jag var ganska deppig och kände mig låg och som att jag inte kunde glädjas åt riktigt graviditeten. Det här var liksom efter ett tag, inte precis när jag kissade på stickan, men efter några veckor in. Och så lite, hade jag lite första graviditeten också, att jag var ganska låg i början. Så jag kände igen det. Det kändes inte lika jobbigt då, eftersom jag visste att det är så här jag reagerar uppenbarligen. Sen så blir det bättre.
När man kan förstå sina känslor, det är liksom jobbigt ändå. Ja. Man kan ändå förstå varför de kommer.
Precis, och att det kommer antagligen gå över.
Just det.
Men det gjorde, förvärdes ju också lite av att jag inte var hemma, kände jag. Att jag bara var ganska deppig.
Blev det bättre när ni kom hem, eller?
Jag tyckte det var väldigt skönt att komma hem. Men sen så var jag lite låg till och från ett tag. Och så vände det väl... Kanske kring vecka 18, någonting sånt. Mm. Typ samma som första gången.
Hur mådde du sen då, resten av graviditeten?
Jag mådde jättebra. Jag har haft två lätta graviditeter, kan jag ändå säga nu. Den var ganska lik min första, liksom, bortsett från att omständigheten runt omkring var annorlunda. Att jag hade en tvååring liksom, som inte var med på att jag skulle vila hela tiden som jag gjorde första graviditeten. Men jag tog verkligen vara på det första graviditeten. Att jag tänkte på att det här är min sista graviditet utan barn då, antagligen. Att jag ska försöka vara njut av det. Men,
gud vad bra, för det är inte alla som tänker det tänker steget.
Så. Nej, men jag var så här, tänk att jag får bara ligga här och ta sovmorgon. Att det är typ
så lyxigt. På
det. Ja, det är så lyxigt. Ja. Nej, men min kille hjälpte ju till mycket och så. Jag fick ju ta sovmorgon och så. Men jag... Det var där i början lite så här illamående, lite depp. Men inte alls något. Det var hanterbart. Och sen jag kommer inte ihåg. Jag är en sån här person som tycker om att vara gravid. Men sen nu när jag inte är gravid, då kommer jag ändå på att det är väldigt nice att inte vara gravid också. jag saknar det liksom inte nu, utan men det var helt komplikationsfritt. Just skönt. Därför också jag var en perfekt kandidat för att föda hemma.
Exakt, which leads us to. Hur gick det då? Nu måste jag bara säga att han har helt däckat här, gullisen.
Perfekt.
Så himla, alltså, sovande bebisar. Jesus.
Det är någonting. Det har något.
Kan du berätta lite om hur det funkar rent? Liksom? Du kan ju både den gravida sidan och barnmorskesidan. Liksom, hur det funkar att liksom styra upp en hemmaförlossning.
Det ska ju dels, eftersom att man i Sverige inte erbjuder liksom fritt i land. Nu erbjuds det i Stockholm för omföderskor, som sagt. Men annars är det ju någonting man måste ta tag i helt själv. Och jag vill bara säga det, att det här är ganska unikt för Sverige. Alltså i Norge och Danmark, Island, England, Holland, ja, liksom liknande, Tyskland, liknande länder, så då är ju, det finns ju liksom en etablerad hemförlossningsvård som man inte behöver bekosta själv. Så Sverige är lite unikt där.
Det är rätt alltså, varför har det blivit så, vet du det?
Ja, det är så, för det känns som att vi liksom går tillbaka lite. Alltså, det har ju funnits barnmorskeledda enheter, alltså Södra BB som lades ner.
Just det.
Och så har det finns de här ABC-klinikerna heter de väl, som hade kontinuerlig vård. Och så har det lagts ner. Alltså, för jag vet inte, det prioriteras kanske inte. Eller att det är, vi har en liksom kultur av att det är väldigt medicinskt och inte så mycket fokus på det normala. Jag kan inte svara på varför vi inte har det. Jag försöker jobba för att det ska bli förändring där. Men så det måste man styra upp själv. Och så ska man ju ha turen att bo någonstans där det faktiskt finns någon barnmorska som kan hjälpa en. Och det, eftersom inte, det är ju inte helt lätt att vara hembarnmorska. Det är inget man direkt blir rik på. Man måste offra mycket tid från sin familj. Det är jour och sådär.
Mm.
Så det, finns, det är inte helt lätt, särskilt om man bor inom en ort. Men i Stockholm finns det några som jobbar. Så det jag gjorde var att börja med att kontakta några som jag kunde tänka mig eller som jag ville ha med mig och se om de var lediga då kring min BF.
Mm.
Och det så här sammanföll ju strax efter att jag hade kontaktat dem och bokat och så, då blev det ju coronapandemin.
Ja, ja,
liksom,
ja.
Att det blev bröt ut ordentligt och då var det flera som inte tog upp några äldre barnmorskor till exempel som inte tog upp
prövning.
Så det är också det. Påverkat. Men det är typ det som man måste börja med att göra för att ha en barnmorska. Eller, man måste ju inte ha med sig en barnmorska, men det är att rekommendera. Mm. Och det är då det är också en faktor för att det ska vara ett säkert alternativ.
Mm, just det.
Då sa hon kunde faktiskt inte då först Cepide som hjälpte mig, men sen i och med corona så blev hennes Europaresa som hon skulle på inställd. Så det var ju tur för mig, för att jag hade annars ingen som kunde hjälpa mig. Men då kunde hon hjälpa mig med att det inte blev av. Och då bestämde vi att vi skulle höras i vecka 35. För då vet man lite så här hur graviditeten har varit och om det passar med en hemfödsel. Och så vi hördes då när det visade sig att allting var fine. Och vi hade som ett förlossningsförberedande samtal, jag och hon och min kille, där vi pratade igenom massa saker. Alltså, vi pratade om våra egna, alltså när vi föddes, det vi visste om det. Liksom all vår erfarenhet om födande, hur liksom, hon menar på att det påverkar oss och det tror jag också på. Alla erfarenheter och föreställningar vi har om det. Så det liksom gick vi igenom och då också min första födsel, hur den var. Hon gav mig en massa tips på förberedelse, vad jag kunde göra och lite så här grejer jag kunde äta och sådana saker. Sen så hade jag ju en plan, så rent praktiskt sa hon också vad jag behövde, typ.
Just det.
Madrass och
saker som är bra att ha hemma.
Ja, precis.
Sen har ju du också en syster som är doula.
Mm.
Det är också precis. Härligt.
Det är extra väldigt härligt. Ja, hon var ju med på min första födsel också. Men då var hon inte utbildad doula än. Men nu är hon ju också utbildad doula. Så det är ju jättelyxigt.
Så det blir dubbelt stöd liksom.
Verkligen.
På det.
Alltså hon är liksom en professionell stödperson.
Som du liksom litar på.
Som jag
på.
Också älskar att lita på. Så det är fantastiskt.
Himla bra förutsättningar känns det så.
Verkligen. Och så hade jag min andra barn. Jag hade två barnmorskor med mig. Dels Cepide som är en liksom väldigt van hembarnmorska. Och sen min vän Ida som är barnmorska som jag... Hon hade aldrig varit med på en hemfödsel i Sverige förut, men jag ville gärna ha med henne.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt fint team jag hade där. Ändå så min kompis barnmorska och sen Cepide som är fantastiskt. Och så båda mina systrar var av ena som är doula och så. Och min kille.
Bra team.
Ja, verkligen.
Men du tänkte prata lite om det här med corona också där. Mm. För att det är ju också lite speciellt såklart att vara gravid under en sån period. Hur upplevde du det med liksom, olika liksom, besök på, inom vården och så?
Jag upplevde ändå att för mig var det okej. För jag är liksom... jag är den minst... Alltså jag är inte... Jag känner att jag är väl den som drabbas minst av det. Jag känner att jag har liksom koll på läget. Mm. Och jag är inte heller orolig. Och allting är helt normalt. Men... Jag har ju haft många som har skrivit till mig och jag har verkligen förståelse att det måste vara supertrist att man får inte ha med sig någon på ultraljud, på barnmorskebesöken. Det jag upplevde dock att det var nog lite svårare för... Jag upplevde att det var lite svårt för min kille att komma in i den här graviditeten. Det kan ju också vara att det är andra barnet och det är full rulle liksom. Vi har inte... Man kanske inte har samma tid att gå in i det lika mycket. Det hade inte jag själv. Men jag tyckte att det spelade nog in att han liksom fick ju aldrig vara med och lyssna. Jag filmade i och för sig när vi lyssnade på hjärtljud och så. Och hade honom på FaceTime ibland.
Mm. Nej, men det är klart, det måste ju ändå påverka en del.
Ja, verkligen. Och ja, alltså, om det var min första graviditet hade jag nog tyckt att det var riktigt tråkigt. Framförallt på ultraljuden, för det är ändå lite nervös. Man vet inte vad man ska få höra. Och också allting är ju första gången, liksom lyssna på hjärtljud första gången. Man vill ju dela det med varandra.
Självklart. Mm.
Så det... Det, för mig var det helt okej den här gången, men jag tror att jag hade tyckt att det var riktigt tufft först.
Förstår jag. Du, eftersom man följer dig på Instagram så var det ju liksom så här, jag vet att jag skrev något DM till dig, bara gud, är det dags snart? Så var det ju inte riktigt det, och sen så började liksom vara lite tyst på Instagram, och så bara plötsligt så började det komma förlossnings instapost. Jag bara, gud, vad är det som händer? Nej, men så plötsligt så dök det upp så här, video 2 av 6 eller något sånt där, skrev det på Instagram. Jag bara, vad, 2 av 6? Herregud! Jag missat något här. Och där kom han liksom.
Jag stängde ju av, eller stängde av, men jag gick offline där några dagar innan. Jag kommer inte ihåg hur många dagar innan, men jag kände att jag behövde liksom ha lite fokus. Och det som triggade det var nog att jag fick ett meddelande från någon som var så här, att hon var så orolig inför min förlossning. Att hon var så orolig för att jag skulle föda hemma, och jag tror att hon ska, om jag är så rädd typ att du eller barnet ska dö eller något sånt här. Och bara så här, nej men gud, jag kan inte ta in såna här saker. Nej. Jag känner mig inte orolig. Men det är svårt att inte ta in såna där kommentarer ändå, och ta in andras rädslor. Och jag ville verkligen inte göra det. Och jag också bara att fokusera på att nu ska jag föda barn snart. Så jag gick offline, och sen så gick jag online igen efter, precis efter när jag hade skrivit min förlossningsberättelse och delade den då i olika delar.
Hur kände du att det var något på gång?
Jag fattade ju typ inte att det var på gång ordentligt innan typ en halvtimme innan han kom. Alltså jag var så, det jag har hört ju det på din podd många gånger, det här med att man liksom inte fattar eller typ vägrar förstå. Alltså för mig var det nog bara att jag är alltid så här, nej men jag vill inte ta ut någonting jinxat och ta ut något i förskott. Jag tror att det var min jinx mentalitet gick liksom för långt, så att jag bara säger, jag får inte säga att det är på gång. Men nu säger jag efterhand, så dagen innan han kom där på morgonen vid 7, kvällen innan så hade jag ändå lite känningar, alltså att det var någonting i magen. Det var inte alls att det var så här supersmärtsamt, men de sammandragningarna jag har haft mycket sammandragningar i båda mina graviditeter, men de har inte varit smärtsamma. Men de kändes liksom lite mer. Men då tänkte jag, det kan ju lika gärna vara, alltså så där kan du absolut hålla på i en vecka eller två. Men jag tänkte, det kommer nog i alla fall inte vara liksom, jag kommer inte bli överburen, tror jag inte. Och den dagen som jag skrev också på Instagram att jag hade varit väldigt känslosam, och så här, nu i efterhand så tror jag också att det var en del i det hela. Kanske också att det var lite känslor som jag var tvungen att få ut för att det faktiskt skulle sätta igång. Alltså jag grät så mycket den där dagen. Det som faktiskt, jag kan erkänna det här, att det som triggade att jag blev så, alltså på morgonen så berättade min kille för mig att hans syster hade fött. Jag har inte sagt det här till henne. Men hon var beräknad 2 veckor efter mig. Okay. Och du vet att man kan ju bli lite, inte helt rationell liksom, när man är typ några dagar efter man är beräknad. Så jag blev så...
Det har hänt.
Ja, jag bara, du skojar. Hon har fött. Jag bara, alla fött förutom exakt jag. Och du vet det, exakt det här jag inte skulle... Alltså jag hade ju verkligen jobbat med att inte fokusera på BF, och jag nämnde knappt datumet och sådär. Men ändå så blev jag så ledsen. Jag började liksom gråta av det, och sen så gick det till någon spiral av så här, men tänk om jag blir överburen, då kommer det bli induktion och då kommer jag inte få föda hemma, och så tänk om något händer barnet, och då för första gången kom också massa oro som inte jag hade känt tidigare. Och ja, det var så mycket känslor den dagen, och jag grät och grät och grät, och så pratade med min barnmorska Cipide och pratade också med Ida lite grann, och det sista samtalet jag hade med någon, om den sista gråten jag hade, det var när jag pratade med Cipide, och hon var väldigt hon kändes väldigt säker på att det här betyder att jag nu är redo att föda barn. Och hon är ju lite så här häxa. Så ja. hon fattar sådana där saker. Hon hade ju helt rätt också. Mm. Sen jag behövde typ gråta ut. Och, ja. Så tillbaka till din fråga, hur visste jag att det var igång? Men då där på kvällen så hade jag lite känningar. Ingen mer med det. Och sen så gick jag och la mig ganska tidigt, men blev väckt av min son som ville amma. Vilket han inte brukar få göra på natten, för vi har slutat med det liksom för ett år sedan. Men jag tänkte ändå att jag får alltid sammandragningar när jag ammar, vilket är vanligt när man är gravid. Jag tänkte att det kanske kan göra lite effekt, för nu vill jag gärna föda. Och så blev det också. Alltså han fick verkligen igång. Han hade väl kommit igång av sig själv, men det var det som triggade igång det. Att jag märkte att när han ammade att nu gör det liksom ont. Och alltså det var så pass att jag fick sluta. Det gick inte att amma där efter ett tag, för det gjorde för ont. Och efter det så slutade de inte heller, märkte jag, att det liksom fortsatte.
Just det.
Och så kom det ganska tätt och så liksom... Ja, att de var så täta, de var absolut högst hanterbara, men jag liksom efter ganska kort tid, så de hade hållit på kanske någon halvtimme eller någonting, så var det ändå så pass att jag var tvungen att liksom pausa, och jag kan inte liksom fortsätta hålla på med det jag det. Gör.
Kontaktade du barnmorsken då eller? Eller
nej. Jag sa till min, jag gick in till min kille och sa, för då var jag kunde liksom inte sova vidare, men jag sa att jag känner någonting, men så vidare, det kanske inte är någonting. Det är kanske falskt alarm, sa jag kanske 10 gånger under den här processen. Jag bara, det är fake news, det är fake. Så nej, jag sa att han ska sova vidare. Jag tappade upp ett bad och så tänkte jag lägga mig i badet. Det kanske är liksom lite latensfas. Det här var också, jag blev också påverkad av att det var en tjej som hade skrivit till mig några dagar innan jag stängde av Instagram, att hon var också omföderska och hade väckt hennes kille 3 nätter i rad nu. Jaha. Och sagt att nu är det dags. Ja, så hon bara, jag mår skit. Alltså jag kan inte väcka honom nu om det
blir det verkligen
så
händer.
Jag fattar inte, för de känns så starka och jag borde veta. Och jag bara tänkte att det är säkert så också. Att det här kanske inte är något. Särskilt för jag hade så himla lång latensfas förra gången. Så jag la mig i badet och där... blev det liksom, det blev tätare och tätare, och jag kände ändå att det här är ju troligen någonting. Så jag mässade då min vän Cassandra som skulle fota, för jag tänkte ändå det här är ju ändå en del av födseln, även om det kanske inte blir några barn idag, tänkte jag. Så henne ringde jag och sa att hon kunde komma nu. Och typ 10 minuter senare så ringde jag också till mina systrar och sa ändå att alltså, det är bra om ni kommer, för nu är jag ganska ont. I samma veva mässade jag till mina barnmorskor och sa bara att, för de har sagt mässa vid minsta lilla känning. Det behöver inte vara liksom igång, för de vet att det kan gå fort. Så jag mässade och sa bara att jag känner lite, men de är inte så täta och de är inte så starka, så typ så vidare. Men sen så efter ett tag då så ringde jag dem.
Vad var klockan när du skrev det ungefär, kommer du ihåg?
Ja, vad var klockan när jag skrev det? Då kanske var 4-tiden eller något. Jag födde 07:25.
Det är inte på gången, det är lugnt.
Nej, men jag bara, det är typ inget. Ja.
Tur att du bor i stan ändå.
Liksom, men jag fattade inte. Hur kan man vara så trög? Men det jag sagt också, om jag ska säga en negativ grej med att föda hemma, så var det ju det här med att jag som liksom ogärna vill vara till besvär måste ringa in ett gäng personer mitt i natten och säga att de ska komma hit bara för mig. Alltså det tog emot. Det var nog den
grejen. Det kan
grejen.
Jag förstå. Det kan jag relatera till.
Eller man vill inte vara jobbig. Tänk om de kommer hit allihopa, jag väcker dem och så är
det ingenting. Och så bara stannar det av liksom.
Exakt. Så jag tror kanske om det var ett sjukhus jag skulle till, då kanske jag hade åkt dit tidigare än vad jag ringde till min barnmorska.
Men jag tänker också, det är nog lite befriande för andra, i alla fall för mig, att höra att du ändå som är barnmorska och liksom andra gångs föderska, att liksom även du kan känna de här grejerna som vi är många som känner igen oss i, tror jag. Och kanske att känna att man är lite så här, åh gud, varför fattar jag inte det? Liksom, men det är ju inte så självklart. Liksom.
Det är att jag tror det var mycket hjärnspöken för min del i alla fall, att det var mycket av min första att jag jämförde så mycket med liksom min första födsel och att det tog så lång tid där i början och att den här besvikelsen av att åka in och ändå ha så ont.
Alltså,
jag har inte haft så ont under någon av mina förlossningar som jag har haft under första delen av min första. Alltså när det var ändå liksom, jag var en centimeter öppen. Men att den här besvikelsen av att bli hemskickad. Så jag tror att det verkligen satte sig i mitt huvud. För att jag undersökte ju till och med mig själv. Då hade jag ringt barnmorskan. Men jag fick mitt livs första krystvärk. Och bara var såhär, vad fan var det där? Varför krystar jag nu? När jag inte ens är igång, typ. Så då kände jag med fingrarna. Och jag kände ju en så här buktande himlblåsa. Väldigt, alltså inte så långt upp. Och jag kände det tydligt. Men jag var ändå så här, jag ville verkligen att hon skulle... Jag vågade inte tro det och jag sa inte heller någonting till de som var där om att det var så. Men då fattade jag ändå att okej, det är ju ändå... Det har kommit...
Det är ganska nära ändå.
Det är ganska nära, men jag var ändå så att det kanske är att jag kryssar för tidigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men när liksom, kände du att nu får jag nog verkligen säga till min barnmorska att de faktiskt kanske ska komma?
Jag ringde väl någon timme eller innan, eller en timme eller två innan. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Kanske 2 timmar innan. Och sa att nej, men nu är de ganska starka och täta. Så det är bra om ni kommer. Och då sa hon till mig att okej, vi börjar göra oss i ordning, men du måste ringa om det börjar eskalera. För du vet att det kan plötsligt gå snabbare. Och så säger jag ja. Och så en halvtimme eller någonting senare, så då eskalerade det ordentligt. Alltså då var då jag började krysta och så. Och att det blev någonting annat. Det gick just över det. En annan fas. Och då ringde vi och sa att det nu har eskalerat. Och då var de nere i parkeringen, som tur är.
Okej, vad skönt.
Så kom hon strax därefter. Och då var min kille och min ena syrra ute i vardagsrummet och höll på med förlossningspoolen, som jag till slut då sa att de kunde blåsa upp. För det här var också så här att han frågade mig flera gånger, ska jag blåsa upp poolen? Och sa nej, alltså, det var också så stor grej liksom. Tänk om det inte är någonting. Så vi väntade ju alldeles för länge med det. Så när Cepide kom så sa hon till dem att sluta. För hon hörde ju hur jag lät där inne i badrummet också. Att jag hade krystvärkar.
Vilken tur att hon kan komma fram ändå.
Mm. Jag hade klarat det själv också.
Ja, det hade
men,
du.
Men det såg man ju, herregud. Jag tror att jag också liksom säkert väntade in henne på ett sätt. Men det är jätteskönt att hon
mentalt
var där.
Mentalt skönt, tänker
verkligen.
Jag.
Verkligen, det var jätteskönt att hon kom. Så hon kom väl någon... Eller hon kanske kom en timme in. Jag har svårt med tidsbegreppet. Hon kanske kom typ... Jag tror hon kom vid 6:30 och jag födde 20 över.
Mm.
Det här var också att min son skulle ju... Han skulle också ta sig hemifrån. Och det var nog också en liten spärr för mig. Jag tror att jag väntade in att han skulle åka innan jag ville föda.
Kan man också förstå.
Mm.
Lite lugnare.
Ja, men det gick väldigt bra. Det var också en liten oro jag hade hur det skulle gå rent... Med logistiken, om jag skulle föda mitt på natten, att då vill jag inte liksom väcka honom mitt i natten och säga att han ska iväg. Men, och då blir det istället så att han kanske kan vakna och bli rädd. Mm. Eller, men han vaknade och verkade inte tycka att det var något konstigt att de höll på med den där stora poolen. Och att det var jättemycket folk hemma.
Vad spännande.
Så vi kan gå hemifrån med min mamma. Och det gick jättebra.
Mm.
Och han var glad och då blev jag så glad. Och då... kunde vi köra.
Skönt. Mm. Men man ser ju på dina filmer, och det får man ju uppmuntra alla som inte har sett, att gå in på din Instagram och titta.
Mm.
Att det känns hela processen, det vi får vara med om, känns otroligt lugn.
Mm.
Och vacker. Och man kände verkligen att det var som styrka i dig där, att det var du som liksom hade kontrollen. Mm. Och du som liksom, det var du som gjorde det liksom.
Ja.
En situation som bara kändes så himla naturlig.
Ja, jag har ju lagt upp några andra klipp där. Alltså det var ju, jag tror alla som var med tycker ju att det var väldigt lugnt. Mm. Och att det var, jag var väldigt inne i mig själv. Och det var så, kändes väldigt odramatiskt. Jag vet att Cassandra, som aldrig har varit med på en förlossning förut, hon var ju... Ja, hon var så här, gud, kanske inte så man hade tänkt sig att det skulle vara. Att det var ändå väldigt tyst och lugn stämning. Mm. Men jag hade ju också gånger som jag lät. Jag var inte som att jag var tyst hela tiden. Och jag har lagt upp ett klipp när jag liksom vaknade till och var bara... Det här var 5 minuter innan jag födde honom. Och då sa jag att nej, nu klarar jag inte mer. Du vet, den här klassiska. Man har ju någon sån i alla fall. Nu vill jag gå hem, brukar man säga, men nu var jag hemma. Men överlag, ja, det var väldigt lugnt och harmoniskt och precis det jag hade velat. Jag tror anledningen till att de som vill föda hemma vill nog också oftast göra det, just för att man vill ha den här kontrollen, att man vill styra över sin egen födsel. Mm. Och det kan man ju göra på ett sätt på sjukhus också, men det kan vara lite svårare eftersom det är inte ens domän, man kommer in till någon annans... där någon annan styr liksom.
Ja, men precis. Och jag tänker, alltså, även fast du i vissa fall var liksom såhär, nej men nu jag vill inte, och att det lät och så från dig, jag tycker mer liksom såhär, alltså, jag tror att hela stämningen runt om i rummet gör att det känns lugnt, även fast du gjorde ljud från dig såklart liksom. Utan det var inga blinkande kurvor.
Nej,
det var
precis.
Inte det här ljuset som är i en förlossningsrum. Det är inte det här stöket, om man säger,
precis.
Som absolut kan vara jättebetryggande för väldigt många naturligtvis.
Mm.
Men att se liksom i ditt där du känner dig som tryggast.
Ja, precis.
Liksom.
Jag nämnde bara det där med att jag lät och så, bara för att det är vissa som verkar ha, alltså att man är så här, och att man nästan...
Att det typ inte gjorde ont ens.
Ja,
liksom.
Precis. Mm. Eller att det inte var svårt, eller att det var så det var det ju, absolut.
Mm.
Men det var inte... Det är klart att man får låta och sådär.
Ja.
Den där sista delen, då var jag ju väldigt tyst och fokuserad. Men alltså det var precis som jag ville i det här, att det var så lugn stämning och att alla, de var så tysta, de som var där, för de också litade på det jag gjorde, och det var så en ostörd process. Så det var ju det jag ville åt, att det skulle vara ostört. Alltså inga, att man inte var där och pillade om det inte var absolut nödvändigt. Jag var väldigt sugen på att se vad min kropp kunde göra helt själv. Liksom. Det var det Supide sa till mig flera gånger, att jag liksom inte ska känna att jag ska inte prestera någonting. Det enda jag ska göra är att vara helt passiv. Din kropp ska föda nu.
Just det.
Och det var så jag försökte tänka, och det var liksom så det blev. Det är väldigt stärkande att vara i ett rum fullt med personer som verkligen litar på det jag gör.
Mm.
Och låter det hända. Ja, det var fantastiskt. Så på ett sätt var det också bra att vi inte blev poolen, tänker jag. Även fast det hade varit skönt. Men att vi var i det där mörka rummet. Ja, att det var helt det nedsläckt.
Som, ja, precis.
Att jag fick tända mina ljus. Ja. Och, så det är ju fördelaktigt för att liksom... att ja, komma ner i varv och ha lugnt. Mm.
När kände du att liksom, nu jäklar, nu kommer han?
Nej, men när Sepide kom, då frågade hon ju mig, vill du att jag undersöker?
Mm.
Hon, om jag hade sagt nej så hade hon inte ens gjort det. För hon sa ju det också efter vi pratade. Hon, bara, hon sa också till mig när hon frågade, vill du att jag undersöker? Eller du vet ju vad... vart vi är, sa hon till mig. Jag var så här, nej, jag vet inte alls vart vi är. Jag måste ha din bekräftelse, kände jag verkligen. Så det var först när hon sa, även fast jag själv hade känt samma sak, när hon undersökte och sa, ja, men huvudet står strax ovan bäckenbotten, du är helt öppen. Då var det först då jag kände, okej.
Okay. Jag ska föda.
Ja, precis. Så det är väl något om jag vet inte om jag kommer föda barn igen, men om jag gör det så ska jag försöka lita lite mer på mig själv. Kanske. Så jag behövde liksom hennes bekräftelse i det, och det var ju inte långt innan han faktiskt var ute.
Och då drog det igång liksom, hur var krystvärkningen? Ja. För just som vi var inne på innan, det här med det lugna och så, så blev det ju väldigt liksom tyst och fokuserad där, känns det som.
Ja, alltså jag kan visa dig sen film på mina krystvärkar. Det är så kul att höra hur man låter det ändå. Ja, det var det där bröliga. Det var, som sagt, jag har aldrig haft krystvärkar förut. För jag hade epidural på min första. Och var liksom välbedövad. Jag kände någonting. Men det är inte det här som jag har sett och fått beskrivet. Det här att man inte kan stå emot.
Just det.
Liksom. Så det kom plötsligt... som ett läte ur mig som jag liksom aldrig har hört förut. Och jag kände att nu, det var verkligen så att nu gör min kropp någonting. För jag, det där tvingade jag inte på. Eller, ja, det bara hände någonting. Ja. Du vet, och då gick det över från att vara en typ av smärta till något annat. Och jag upplevde det som också så himla skönt att trycka bort den här sista smärtan i verken. Och jag hade krystvärkat ganska länge ändå. Någon timme skulle jag säga.
Mm.
Som jag höll på. Men då, jag, till skillnad från kanske hur man kan bli ombedd och göra ibland att man ska liksom trycka med i hela verken och så. Mm. Så när man följer sin egen kropp så är det oftast så att man bara krystar. Man bara trycker på i slutet av verken och då blir det inte heller lika påfrestande för barnet och kroppen. Alltså man behöver inte utnyttja hela verken om man har starka krystvärkar. Och jag tror att jag som sagt också väntade på att min son skulle lämna innan jag liksom vågade släppa och låta det hända. Så kanske var därför det höll på länge.
Mm. Men var det jobbigt att det höll på så länge? Eller?
Nej, jag hade liksom ingen direkt tidsuppfattning där. Men, min barnmorska sa ganska tidigt, upplevde jag ändå, att hon sa nu vill jag inte att du trycker på alls om det går, utan låt bara liksom livmodern jobba. Tryck inte på. Och då jag sa, ja, det vet jag inte om jag kommer kunna göra. Alltså, det är ju verkligen lättare sagt än gjort att inte trycka på. Så jag klarade liksom inte riktigt det, men jag gjorde det kanske, tryckte lite mindre än vad jag hade velat. Men också när hon sa det, att nu ska du inte trycka mer, då förstod jag också att det var, då betyder det att det är ganska nära, för just då ville hon ju skydda mina vävnader och så. Ja, så höll jag på där och krystade ett tag, och jag frågade, som sagt, jag hade någon tillfälle där jag liksom vaknade upp och öppnade mina ögon för första gången på flera timmar. Och bara, vad är det som händer? Jag frågade, jag har ett klipp där också, jag har delat det i story. Där jag frågar, hur långt är det kvar? Och så här, det här typ skakar på huvudet och bara så här, nej, det här är så sjukt. Vad gör jag? Och så att jag orkar inte mer, orkar inte mer. Och då så här, säger de att jag orkar och det är så nära. Och då var det ju väldigt nära. Det var 07:20 står det, och han är ju född 5 minuter senare. Så det var väl första gången som jag kände att så här, nu får det vara nog. då klarar
tur att det inte var så mycket mer.
Nej, det var inte så mycket mer. Och sen, jo, det, en grej som hon sa till mig vid ett tillfälle var att känn med fingrarna.
Mm.
Själv, alltså jag liksom förde upp två fingrar och kände hans huvud så att jag skulle själv känna kraften i verkarna utan att jag tryckte på, alltså att jag skulle känna,
ja,
vad som hände, att jag inte behövde liksom
att det
trycka
något i alla fall.
Ja, att det hände något i alla fall, och det var jättebra för mig och för min motivation, och det kan jag verkligen rekommendera. Om man, det kan ju också kännas kanske svårt i ett sammanhang om man inte, jag vet inte, det blir säkert ganska intimt att undersöka sig själv, men om man vågar det så kan jag varmt rekommendera det, att man känner själv liksom vad som händer för att bli lite motiverad och också kunna styra. Så jag höll så, alltså länge, jag höll så säkert någon halvtimme och kände då verkligen hur han kom ner längre och längre och längre ner tills att jag kände att han var liksom nu i huvudet i genomskärning, och nu måste jag verkligen andas och inte trycka alls. Och så höll jag ju på hans huvud där hela tiden tills han kom ut helt enkelt. Jag kände varje liten grej.
Mm.
Det var så häftigt. Mm. Det var verkligen det jag ville. Jag ville bara, det är inte, verkligen inte för alla. Vi säger så här, varför vill man föda utan någon medicinsk smärtlinje när det finns?
Mm.
Och det är inte för alla. Men för min del, dels att jag ville slippa liksom de komplikationer som kan komma med det. Men mest att jag var så nyfiken på bara hur det skulle kännas helt enkelt. Och ja, jag tyckte att det var väldigt häftigt. Ja, hur kändes det? Det är ju, ja, hur känns det? Det är svårt att säga. Jag vet att vid ett tillfälle så kände jag som att mina, alltså mina höfter, jag bara kom med mina höfter typ knäcka. Alltså det var, att det var verkligen inte så, jag vet att folk har beskrivit som att det känns som att jag kommer gå i tu. Alltså det var inte mer, det var inte som att musklerna så är att det ska gå i tu, men att jag kände så starkt i mina höfter att nu
att bara
tränger han, precis, att det vidgas eller något. Och det var ändå, ja, det var ganska häftigt. Sen så verkarna i sig, de var starka och du vet, det ökar. Alltså jag tycker det är så svårt att beskriva hur det känns. Alltså att man blir helt uppslukad av en känsla som inte heller nödvändigtvis blir värre och värre, utan jag tycker det ändrar karaktär. Det försöker jag ofta poängtera, för det kan ju bli lite övermäktigt om man tror att det hela tiden ska bli värre och värre.
Just det.
Så är det ju inte alltid. Nej, men det var bara en väldigt otroligt intensivt. Det var väldigt intensivt, men jag kände hela tiden faktiskt att det här, jag klarar det här. Det är inte så att det är övermäktigt. Men det var väldigt intensivt och det krävde väldigt mycket fokus av mig, som jag också kände att jag hade. Jag hade gjort, jag hade gått hypnobirthing-kurs. Har ni pratat om det här?
Vi har
litegrann
pratat kort om det, ja. Du får gärna berätta hur du upplevde.
Alltså det är ju så flummigt att ens förklara ibland vad det är. Men det är ju att man ska få redskap för att kunna gå in i en väldigt djup avslappning när man föder. Som man också kanske kan ibland kalla hypnos. Alltså att man går in i en väldigt djup avslappning. Och då hade jag övat på det genom att lyssna på ljudfiler varje kväll. Från typ mitten av graviditeten så lyssnade jag varje kväll på ljudfiler där man övade på att slappna av djupt och också visualisera sin födsel och hur man skulle ta verkar och tänka på sitt barn och positiv visualisering. Och hon som höll kursen, Frida Detter, hon
har varit gäst här faktiskt i podden.
Okej, hon hade. Ja, hon är ju väldigt underbar. Det var hon som sa också att jag skulle sätta upp affirmationer i hela lägenheten, alltså positiva affirmationer om min födsel som jag skulle se hela tiden. Och det låter ju, kan ju låta lite alltså jag är inne på så här lite flummiga grejer, så
det får man
inte. Ja. Men alltså det har ju också effekt. Och jag anade nog inte hur mycket effekt just affirmationerna skulle ha för mig, för de jag satte upp dem i lägenheten, jag tittade liksom på, det blev att jag såg dem hela tiden. Men jag kände verkligen hur de hjälpte mig, för att det var som att de spelades upp eller lästes upp i mitt huvud under verkarbetet. Det låter ju
Nej, men då har de ju verkligen gjort det de ska. Ja, verkligen. Liksom.
Att jag, det var som en mantra så här hela tiden, de här grejerna som jag hade skrivit. Och det hjälpte mig verkligen att orka lite till. Också den här djupa avslappningen. Och hon gav mig också ett bra tips i att hon sa att jag inte skulle vänta tills det var liksom väldigt intensivt med att gå in i den här avslappningen, utan så fort jag har lite ont att försöka om möjligt avskärma mig och slappna av så att det inte blir överrumplad, för då är det svårare att slappna av. Så det, jag hade det och tanken även därför jag la mig i badet även när jag ändå tyckte att det var liksom helt okej. Jag tänkte nu, jag börjar slappna av, och då var jag liksom med hela tiden när det blev intensivare och intensivare. Jag blev liksom aldrig överrumplad av det. Det tyckte jag var superbra tips. Ja, hela den grejen. Jag tror att hela hypnobirthing, det hjälpte mig. Absolut. Absolut, att kunna helt enkelt slappna av.
Bra rekommendationer. Men sen, jag tänker också, hur var det liksom för du plockar ju upp honom själv, eller säger man plockar upp?
Ta emot honom
säger man, det är bättre ord.
Men jag plockade upp honom.
Hur var det?
Det var ju också något jag hade önskat mig, att dels föda i vatten och att få ta emot honom själv. Och det var ju underbart. Jag hade liksom bara sett det på andra göra det, och så fick jag göra det själv. Att jag kände i den stunden där på slutet, då kände jag verkligen så där mycket fokus har jag aldrig haft i mitt liv. Att jag kände varje rörelse när han kom ut och verkligen kunde, alltså att jag styrde allt. Att jag hade full kontroll över det som hände, eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu. Det kändes väldigt, väldigt mäktigt. Och att jag fick se honom där under vattenytan när han kom ut. Jag såg att han liksom viftade med sina ben och armar, och jag såg också att hans ögon var öppna och tittade på mig, och jag var okej, han mår bra. Jag tvivlade inte på att han mådde bra hela tiden, men det var så fint att se också. Han mådde bra, och han fick en liten stund under vattenytan, och så fick han komma direkt till mig. Det var ju, det är mäktigare än så blir det liksom inte.
Nej, helt otroligt.
Ja, det var helt otroligt. Det var jätte fint. Och att det blev som en, om jag minns det rätt, att det var så tyst där i början. Jag fick liksom ha min lilla stund och pusta ut. Och sen så kom alla andras gråt. Det är så fint att han ändå fick. Alltså det var bara han och jag liksom hela tiden. De andra var där och stöttade och så, men det var liksom ingen som var där och rörde honom. Eller han fick bara komma till mig och vara hos mig. Det tycker jag är väldigt.
Men det är exakt så man upplever det som när man ser den filmen. Att det är verkligen så att det är ni två som gör det där.
Ja, det är underbart. Jag kan också, när man pratar smärta, alltså den här biten, den delen som man ser, alltså den biten är absolut inte den mest smärtsamma, tycker jag. Jag tror att om man inte har fått barn tidigare, då tror jag man ofta föreställer sig den som värst. Och det är vissa som kanske tycker det. Men jag skulle säga att de flesta tycker nog värkarbetet är det värsta.
Nej, men samma.
Ja.
Verkligen.
Och även stor skillnad. Där upplevde jag också att vattnet var nog väldigt smärtlindrande. För jag kände inte. Okej, jag kände det här Ring of Fire lite grann. Men det var inte ens. Alltså det var helt okej. Det var ju mer värkarna som gör ont. Så därför också kände att det var helt okej att ta det långsamt.
Ja, men jag håller helt med. Så har jag också upplevt det. Och Ring of Fire också så här. Ja, just det. Det var det där, ja. Men det var inte.
Du är inte att jämföra med.
Precis. Men det är väl man tänker att det är det mest dramatiska. Att ungen ska ut. Och man bara, det där stora ur mitt lilla. Exakt. Liksom. Man bara, gah.
Exakt.
Men precis.
Jag tror också om man inte har upplevt verka för. Det är så svårt att föreställa. Jag kan ju inte ens förklara hur det känns.
Nej,
men den där känslan att något ska komma ut ur ens vagina, det kanske man kan föreställa sig att man tänker precis. Att det måste ju göra sig något. Nej, men den biten gjorde faktiskt inte så superont. Det kanske är någon tröst för någon. Ja, nej, men det var och så det jag kände också precis när han var ute, att är det mig? Alltså nu det blev, jag fick min dröm. Alltså nu har jag fått det här som jag har längtat och visualiserat, och jag har sett målbilder, och så blev det liksom precis så.
Otroligt.
Ja, otroligt. Otroligt. Men det jag försöker också trycka på, det är inte bara tur. Det är, jag har ju också bra förutsättningar för det, såklart. Jag är frisk och allting och så. Men jag liksom förberedde mig väldigt mycket mentalt. Och liksom med stöd, personer och allting runt omkring mig. För att det skulle bli det här. Mm. Att jag försökte verkligen ta kontroll över min upplevelse. Och göra de förutsättningar som jag ville ha.
Mm.
Så det är inte enbart tur.
Nej, men precis. Du har ju liksom gjort din läxa. Och du liksom gjorde de förberedelser man kan.
Ja. Jag tror att många som önskar att föda hemma, då man förbereder sig också väldigt mycket. Det är inget lättvindigt beslut. Nej. Sådär. Utan man gör det ju också för att man kanske inte vill lämna över kontrollen till någon annan. Så det kan man ju vilja. Som först, när jag födde första gången, då ville jag gärna. Det som jag ville vara på sjukhus, jag ville liksom lämna över det här till er. Nu får ni hjälpa mig med det här. Men den här gången kände jag att jag... Jag ville göra det själv, helt enkelt. Mm. Jag ville inte lämna över kontrollen till någon annan. Och jag ville se om jag och min kropp kan sköta det här.
Mm.
Och försökte förbereda mig bäst jag kunde för att det skulle bli så. Mm. Och en stor del är verkligen att ha också personer som gör mig trygg.
Ja, men precis. Mm. Och det är ju ett tips, tänker jag, överlag. Ja. Just, kanske inte just nu i coronatider då. Men,
nej, det är det.
I övrigt så... är ju det, man behöver ju inte, eller man måste ju inte begränsa sig till bara den födande fadern.
Exakt,
eller liksom,
exakt. Partner, så. Eller liksom, det är ju lite också kulturellt där att man, det är inte så vanligt att man har med sig någon. Nej. Extra, men jag tycker verkligen man kan överväga idén och fundera på varför. Mm. Alltså, jag tror att en anledning till att man inte vill ha med sig någon extra person, att det upplevs som något så intimt.
Mm.
Och det är det ju förstås. Men det tar ju inte ifrån det intima att man har med någon mer. Och det kan också vara ibland kanske en känsla från partner att så här förminska deras roll som att de inte behövs. Och så är det ju verkligen inte. Nej. En doula till exempel kan ju aldrig ta platsen av en partner. Men man kan däremot hjälpa partnern att liksom vara ett ännu bättre stöd kanske. Och också vara en stöd för den personen. Så, och även nu i corona, jag vet att det är regionala skillnader, men i Stockholm så får man ju ha med sig en extra stödperson på de flesta ställen nu. Så det rekommenderar jag varmt.
Eller hur?
Mm.
Men du, då ligger ni där i alla fall i badet. Hur länge liksom får ni den här stunden där liksom ingenting händer egentligen? När börjar liksom det här? Måste väl ändå ske någon form av kanske någon undersökning? Eller
ja,
vad händer?
Vi ligger där i badet och som sagt tidsuppfattningen är inte så superbra. Men jag upplever ändå att jag fick verkligen ha en stund där jag bara fick pusta ut och titta på honom och liksom landa lite. Och sen efter ett tag så... kom det en liten blödning och då kan man ju ana att det är moderkakan som börjar lossna. Så då kände de efter om det var så att den är redo att komma ut. Och det här var väl, jag vet faktiskt inte hur långt efter, kanske var en kvart efter eller någonting. Och de tog ut den i badkaret då, att jag kände ändå, alltså vi fattade att den hade lossnat och jag... tryckte på lite grann och så kom den ut.
Mm.
Så jag kanske var i badet 20 minuter efter. Kan ha helt fel.
Mm.
Kan vara för...
tidsmässigt.
Jag vet inte. Men det var i alla fall ingen stress.
Det var ingen stress. Alltså,
utan jag hade nog trott faktiskt. Jag tror på sjukhus så vill man ta ut moderkakan utanför för att kunna bedöma blödningsmängd. Men så gjorde inte vi i alla fall. Utan så när den var uttagen så ställde jag mig upp och fick hjälp med att lägga den i en påse. De klippte inte navelsträngen förrän de väntade 2 timmar. Vi gjorde det vid eftersköttningen. Så vi gick med den med en påse och min syster och min kille hjälpte mig till soffan som de hade förberett med madrasser och lakan och sådär. Så blev jag inbäddad där.
Mm.
Det var väldigt mysigt. Då kom jag ut i verkligheten. Jag hade varit verkligen i den där bubblan. Vad hände? Jag skulle bara ta ett litet bad. Och så ut kom jag med min bebis. Ja, så fick jag önska mig vad jag ville ha. Eller Cassandra hade köpt croissanger till mig. Och så önskade jag mig kaffe. Och så satte jag på nyheterna. Ja, för jag gillar ha lite så här nyheter i bakgrunden. Jag kollade nog inte så mycket, men jag tycker det är mysigt. Och så bara pratade vi om liksom vad hände? Vad var vi med om? Jag ville höra hur de hade upplevt det. Och vi kramades och jag grät. Så.
Men bara det är ju häftigt att ha flera med, att man liksom får andra infallsvinklar. För att som sagt, själv, det blir ju lite dimmigt liksom.
Ja, verkligen.
Och då har haft andra som varit med och kan berätta, är ju fantastiskt.
Ja, och just i den här, nu är det lite unik situation då med att vara hemma, och det var lite så här praktiska grejer. Det kändes som alla hade sin roll, och det var ju bra att vi var många, just att det blev lite strum med poolen, att de hjälptes åt med den, och jag hade ändå folk med mig och de varvade lite med att så här hålla på och klappa på mig och hämta dricka, och ja, det var många som jag tyckte ändå alla behövdes på sitt sätt. Men så mina barnmorskor, de gick ut på balkongen, men det var en varm solig dag, de gick ut på balkongen och skrev journal ett ganska bra tag. Och min syra, min dola syster Poco, hon började laga mat till oss alla. Först gjorde hon som en liten förrätt med skagen och någon god grej.
Så jag fick lyxigt.
Ja, det var jättelyxigt. Och så hade hon förberett långt innan vad hon skulle laga. En kycklingramen måltid till oss alla. Så som de åt alla vid bordet och jag åt i soffan. Så det var så.
Det låter fantastiskt. Alltså,
ja, verkligen. Då var jag bara, vad är det som händer det här, kände jag. Och när min mamma liksom matade mig med den maten som min syster lagat, och jag ammar min son i soffan. Jag bara kände att det här är ju en dröm.
Du är mycket kärlek liksom.
Ja, verkligen. Ja. Jag hade inte kunnat. Ja, det blev verkligen som att jag hade min dröm mycket uppfylld.
Fantastiskt.
Ja, det var fantastiskt. Och så 2 timmar efter då så klippte de navelsträngen. Eller min kille klippte den, och sen gjorde vi eftersköttning, och de vägde honom, men hon spydde, i och med att jag är barnmorska, så sa hon att du kan göra resten, och det var också så fint att jag fick göra det. Att det var verkligen så här att han var bara min bebis, det är inte någon annans vårdens bebis eller så. Så det var väldigt fint att få göra första eftersköttningen, tycker jag, på honom.
Jag förstår.
Och
kan man säga någonting om det här med så här sen avnaveling som man säger? Vad är det som är bra med det?
Man har ju sett att det har det är fördelaktigt att ge det här blodet som finns i navelsträngen, och att ge det till barnet för deras järnvärde bland annat. Och på sjukhus, jag tror på de flesta, eller om inte alla sjukhus i Sverige, så har man riktlinjer numera att man ska praktisera sen avnavling, och det innebär att man ska vänta minst 3 minuter. Så det är inte så här, alltså,
nej, det är inte jättelång tid
länge, men jag tror många också väntar tills den slutar pulsera, eller att vissa väntar till och med tills man ser att den är tom och vit, så att barnet ska få den här blodmängden som kan vara väldigt värdefull för den, inte minst om den blir sjuk eller så. Och man håller på med studier nu i Malmö. Den har pausats nu på grund av corona tyvärr, men en studie där de kollar om man kan göra upplivningsförsök med navelsträngen intakt. För det finns ju studier som har visat att det är jättegymsamt för barnet att liksom inte klippa navelsträngen och gå iväg till ett annat rum och ge livräddande åtgärder, utan att man tar utrustningen till rummet och navelsträngen får vara intakt. Det makes sense ju ändå.
Ja, egentligen,
för verkligen. Det är ju syrerikt blod, och den andas ju liksom genom den. Så de håller på med det.
Ja, spännande.
Och hoppas att det ska sprida sig. Man behöver inte vänta nödvändigtvis 2 timmar, men det handlar också om att dels då kan man ju försäkra sig om att den har fått allt blod, men också att inte störa, hålla på så mycket, utan att ge de här första timmarna till att den som har fött och barnet får kontakt med varandra, inte störa den första amningen, inte störa den här första hudkontakten.
Men bara så här, vill inte att det ska vara slut, berättar jag. Så det är så mysigt att lyssna.
Ja, det var faktiskt mysigt.
Ja.
Det var det.
Men det känns som att det blev komplett alltihop.
Ja.
På något vis.
Det blev så bra som jag hade kunnat tänka mig att det skulle bli. Det exakt. Enda som inte var precis som jag hade tänkt, det var ju det här med poolen. Men det blev just också det. Bra.
Ja.
Alltså det var ju badkaret i mörka badrummet.
Slapp du flytta dig också kanske.
Exakt. Så glad att jag skaffade ju det där badkaret i... Alltså i mitten av graviditeten. Ja,
bra. Du kände på det.
Men jag tänkte att jag kunde ligga där lite innan dem.
Ja, just det.
Jag ville ändå ha ett badkar. Men nu kändes det ju väldigt bra.
Fint också kanske att ha så här. Där föddes
han. Han älskar ju att bada där. Ja, jag vet inte, det kanske han hade gjort ändå. Men det är så mysigt att bada med honom där. För han blir så här helt lugn. Jag bara tänker, jaha, du vet. Det var här kom det ut.
Precis. Jättefint. Du, när jag ändå har liksom att ha dig här, jag tänkte kunna fråga också lite om amning. För det har du också pratat en del om på Instagram. Att du fortfarande ammar din son och sådär, alltså din äldste son och så. Hur har tankarna gått där?
Med att jag ammar den äldre? Jag har inte haft någon plan att det skulle bli så eller så. Att jag hade, vissa längtar ju efter långtidsammad. Så har det faktiskt inte varit för mig. Men det har blivit så för att jag har liksom följt min son ganska mycket. Och det han har velat. Och jag har inte heller tyckt att det var så jobbigt att amma. Däremot när jag var gravid. Det var väl enda gången jag tyckte det var ganska jobbigt att amma. Dels att det var smärtsam periodvis. Det var lärorikt för mig att känna hur det känns när det gör ont. För de som har liksom, även om inte något fel, men man kan ju ha känsligare bröst och då, framförallt så här i början, efter förlossningen, man kan tycka att det gör riktigt ont. Och det var ju, det gjorde riktigt ont alltså. Och då övervägde jag att sluta, men jag tyckte ändå att fördelen övervägd och han vill gärna fortsätta. Jag tänkte att han kanske skulle sluta självmant i takt med att min mjölk sinade under graviditeten. Just vilket det. Är ganska vanligt när man är gravid för att det blir råmjölk igen och så. Men han körde på ändå. Det var ju bara tröst. Det är ju mer än mat. Jag fick verkligen kvitto på det. För han fortsatte trots att det inte kom många droppar. Men sen i slutet av graviditeten igen så övervägde jag att sluta. För jag fick första gången så här amningsaversion. Har du hört talas om det? Att det finns dels det här det mer. Att man får som nästan depressionssymptom när mjölken rinner till. Men det är kortvarigt. Men att det kan vara väldigt starka känslor av typ sorg och ilska och depression och så. Det var inte det. Utan amningsaversion är mer att man får under amningen att man får starka känslor av att vilja sluta amma. Man kan bli arg, man kan bli typ arg på barnet. Alltså man får lite irrationella tankar och att det pågår under hela amningen tills man slutar. Och jag har aldrig känt det tidigare men fick det ganska tydligt i slutet av graviditeten några gånger. Och det var så märkligt för mig när jag ändå, jag tycker att det är så... Jag har alltid tyckt att det är så härligt att amma och jag har hört talas om det här men jag har inte upplevt det själv. Men då drog jag väl ner lite på amningen. Men jag, när vi närmade oss att han skulle komma minsta så kände jag ändå att jag ville inte avsluta det då. Och så ska han har liksom ammat så länge och ska han sluta precis när hans lillebror ska komma.
Det kan bli en tuff omställning
i sig. Precis. Och det har varit väldigt positivt tycker jag att kunna amma båda. Så jag tror att det har hjälpt omställningen för min äldsta. Att han att det inte blir en till förändring, men också att det är någonting som han och hans lillebror gör tillsammans. Just så det tycker han är väldigt mysigt. Fint. Att han är så här, kan vi amma tillsammans? Alltså även när han ammar, om han ammar själv, då vill han så här, att hans lillebror ska vara med och så håller de hand och det är så gulligt. Det är så gulligt. Jag tror att och så, han har ju, det är ju ganska vanligt när man får ett syskon att man vill så här, låtsas vara lite bebis och så. Så han har lite sådana... han tycker att det liksom är härligt också att han
typ var lite liten också.
Ja, men det funkar också för att han accepterar... Han har i alla fall gjort det hittills, accepterar när jag säger nej till att amma. För jag orkar inte amma liksom honom varje gång jag ammar lilla. Det hade jag inte pallat, för det är ju inte heller... Det här att amma en liten bebis. Alltså det är ju något annat än att amma en vild tvååring. Alltså det är lite jobbigare skulle jag säga. Amma en stor. Alltså det är mysigt men det är också han liksom lite vildare.
Ja men såklart.
Men det fina med att amma en stor också att det är liksom ett sätt att få lite lugn, en lugn stund. Det är verkligen hans mysigaste, så här, tryggaste, då han verkligen kan varva ner oavsett.
Ja, men verkligen den här tanka närheten och ja, liksom precis. 100% vara där med
ja,
dig. Liksom.
Exakt. Och,
ja. Fint. Jättefint att det, du ger honom den stunden.
Får verkligen. Se hur länge jag pallar. Men...
Ja, men precis. Kämpa än på.
Så länge känns det bra. Ja.
Men du, tack snälla.
Tack själv att jag får komma hit igen.
Underbart. Mm. Mysigt att ha dig här.
Tack så mycket.
Tack. Tusen tack Asabia Britton, och får du inte nog av Asabia så kan du med fördel kika bakåt i historien, för Asabia har varit med i podden 2 gånger tidigare nämligen. Först i avsnitt 53 där hon berättar om sin första graviditet och förlossning, och sen också i avsnitt 159 av Barnet går där vi pratar om barn och rasism. Ett oerhört viktigt avsnitt som jag hoppas att ingen har missat. Asabia nämner också hypnobirthing med Frida Detter i avsnittet, och mer om det och hennes berättelse kan du höra om i avsnitt 42. Nu tackar jag dig bästa lyssnare, tack för din tid och tack för ditt öra. Vi hörs snart igen både här i podden och på sociala medier som Instagram och Facebook såklart. Kram på er!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.